Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede och...
Lena Ljungdahl.
Ja!
Jag är lite deprimerad.
Är du?
Ja, men lite.
Deprange.
Bayern torskar ju femte avgörande i kvartsfinalen.
Nej.
Ja, fy fan alltså. Trist alltså. Ja. Jag såg en sån fruktansvärt cool match den fjärde i Eriksdalshallen. Fullsatt Eriksdalshallen med Hammarby-publik som sjunger från ungefär 10 minuter innan match till ungefär 10 minuter efter match. Absolut hela matchen som
det är mäktigt.
Så sjunger. Alltså det är så jädra mäktigt, Anna.
Ja.
Och det hade varit kul om de hade gått till semi, för då hade jag fått se fler matcher. Så nu har jag sorg. Min favoritspelare Edvin Aspenbäck har förmodligen också sorg.
Mm-hmm.
Så att, men det är bara att gå vidare i livet.
Tror du Tiger Woods känner sorg också?
Vad har han gjort? Har han fel?
Det har ju varit The Masters.
Jaha.
Masters golf, precis.
Spelar han igen?
Han klarar ju katten, alltså själva liksom kvalifikationsrundan för att få spela. Sen slutade han sist. Det måste vara hårt när man liksom... Jag vet inte hur många gånger han har vunnit genom åren.
Ja, nu ska jag blotta hur väl insatt jag är i golf. Jag trodde han hade typ skiter i blåskåpet och satt i någon form av frysfack någonstans på en ö.
Det skulle man kunna tro. Men nej.
Han studsade tillbaka.
Ja, svenskt på andra plats också.
Ja. Så jävla ointressant. Kan vi inte få gå tillbaka till handbollen?
Jo, vi kanske ska... Ja, eller så kanske vi ska berätta vad vi ska prata om idag.
Det kan vi också göra. Jag kanske återkommer till handbollen när jag kommer till veckans rövhatt. Kanske.
Ja.
Idag, jag tittade ju på manus, Anna.
Ja.
Ibland, vi har ju sagt några gånger så här, idag är det nog torrast hittills. Men idag är det fan i mig. Idag är det, undrar om inte du kommer själv antända medan du pratar.
Vi måste nästan länka den där reklamfilmen.
Men så torrt.
Ja, torrt behöver inte vara ointressant.
Nej. Det finns ju lösningar. Men vi ska prata om, jag säger det, biometri.
Ja.
Och för att göra det lite mera...
Livsmått.
Ja.
Livets
att göra
mått,
lite
kanske.
Mera... lubrikant, så slänger jag in ordet påskupploppen också.
Ja, men de hör ihop lite grann faktiskt.
Mm.
För hade vi inte haft biometriska utredningsmetoder, då tror jag kanske inte vi hade lyckats så väl att lagföra efter påskupploppen.
Nej.
Men vi återkommer till det.
Ja, vi måste prata lite om veckan som har gått. Jag skulle vilja säga en sak. Jag är väldigt, väldigt stolt över dig och mig.
Ja. Okej,
okay.
Vad härligt.
Och över våra lojala, härliga lyssnare, följare och läsarfans. Mm. Därför att möjligheten att köpa förboka signerade exemplar av vår kommande bok som släpps 7 maj fanns ju på Adlibris.
Just det.
Och när den chansen kommer ut, då är det ofta så för författare, då ruschar man upp på topplistan ungefär samma dag som den släpps. Och sen så ligger man där, man kan bita sig. Vi gjorde ju det förra gången också med förra boken. Mm. Och vi bet oss, jag kommer inte ihåg, men ett par dagar i alla fall.
Ja, men jag tror att det var typ 2-3 dagar. Det var inte någon längre vistelse där uppe i toppen.
Nej, och nu har jag ju nästan... Jag kan nog ge mig själv någon form av diagnos. Men jag har roat mig med att gå in varje dag och titta. Och jag kan faktiskt säga att från boken släpptes, alltså förmågan eller förmånen att möjligheten att förköpa signerat exemplar fram till de skulle ta bort den 12 april, från 13 mars till 12 april, det är fucking 4 veckor, Anna. Så låg vi på topp 10 alla dagar, alltså alla dagar. Är inte det fantastiskt?
Jo, verkligen.
Den 24 april, då kommer du och jag ställa oss i en blåsig lagerlokal någonstans och signa 1000 och åter 1000 boksidor. Kommer du få ett papirkytt?
Säkert. Men alltså, jag välkomnar dem. Jag tycker det ska bli en glädjens och lyckans dag. Det kommer bli roligt.
Det kommer bli roligt. Och sen så vill jag också säga att det är slutsålt på Steam.
Mm.
Det är slutsålt. Ja, det är slutsålt på Jaycees.
Mm-hmm.
Har du hört senaste om Ystad?
Nej, det var ju ströplatser kvar sist.
Ja, då får vi se.
Jag hörde något.
Så att ni som har knipen plats, vi ses i maj.
Ja, det kommer vi göra. Det kommer ju bli superkul.
Nu har vi inte tid med det längre. Ge oss allt du har om biometri.
Biometri. Låt mig introducera er kära lyssnare till begreppet. Bio, eller bios, betyder ju liv. Mm. Och metri, eller metros, betyder ju mått. Så biometri, det är alltså fråga om olika typer av mått utifrån fysiska egenskaper, förenklat sagt, hos oss. Som kan användas för att identifiera människor.
Mm.
Och det här är ju inte egentligen i sig en ny princip. Men det är nytt så tillvida att rättsväsendet har nu kommit på att det här behöver vi kunna mer om. För det här kan ju hjälpa oss när vi ska identifiera okända kriminella. Och det är bra.
Jag ska säga så här att jag har nog sedan poddens historia aldrig varit tunnare. Jag är ibland tunn när du pratar. Men jag kan ändå säga, jag har varit på brottsplatser med blod. Man har hållit på med lite utredning med fingeravtryck. När det kommer till biometri... Så lutar jag mig så jävligt långt tillbaka på mitt ganska ömma ärsle.
Det är
och bara tar in den här timmen.
Det är väl ett begrepp som man kanske inte ens direkt förknippar med något slags rättsligt uppdrag.
Nej.
Eller?
Kanske inte.
Nej, men att vi tar upp det här. Vi vill ju folkbilda. Vi vill hålla er ajour med vad som pågår där ute i samhället på liksom... lagstiftningsområdet och den politiska agendan när det gäller kriminalitet. Så. Och där har vi en viktig händelse. Det är nämligen så att för några år sedan, 2021, så tillsattes en utredning för att titta specifikt på ämnesområdet för biometri och vad man kan göra för att effektivisera och tillämpa de principerna på det brottsuppklarande uppdrag och effektivisera dem metoder vi har och eventuellt titta på nya metoder.
Mm.
Det tycker jag är uppfriskande.
Verkligen. Allting som kan underlätta brottsbekämpning är jag försiktigt för.
Det är du pro.
Mm. Ja.
Men vad är biometri?
Är pro. Passa på.
Ja, passa på. Vad är biometri? Vi ska fördjupa oss lite grann, tänkte jag. Alltså, det kan vara fråga om formen på våra öron. Hur man beter sig när man sitter ner, när man går, när man står, när man rör sig, hur man doftar, hur våra blodkärl förgrenar sig över underarmen, hur vi grimaserar och använder vår mimik när vi pratar, ler och allt möjligt. Allt det här kan ju kvantifieras eller så att säga mätas på ett eller annat sätt.
Ja. Och ge oss ganska unika igenkänningspunkter.
Exakt. Mm. Exakt. Och vi har ju varit inne på det här med identifiering massor med gånger i podden ju.
Jajamän.
Men då har det ju mest varit fråga om att vi har ju pratat till exempel om hur unika tänder är och liksom den genetiska variationen som ger oss möjligheter att identifiera med hjälp av DNA-profiler och sådär. Men vi glömmer liksom bort att vi är ju alla ett liksom resultat av en unik genpool, vilket kommer göra oss särskiljbara, om det är ett ord.
Ja, det är det nu.
Ja. Fingeravtrycksläsning när du öppnar din telefon.
Mm.
Så kommer du använda eller utnyttja en biometrisk princip. Ansiktsigenkänning på bank-ID kanske. Vad vet jag?
Det är lite deppigt när man är nyvaken.
Ja, och den inte tar det.
Den bara, who the fuck are you?
Ja,
så där ful inte min ägare.
Mig lurar du inte.
Får jag hänga ut en kändis?
Gärna, gärna.
Ja, alltså jag var på, jag jobbade på Stora Journalistpriset ett år som livvakt för en person. Och då kom en av mina så här favorit, alltså en tjej som är ljuvlig, Kattis Ahlström, ljuvlig person.
Ja, verkligen.
Hon glider i alla fall in och sätter sig i sminket. Det är hon och så är det, tror jag, Jessica Gedin och sådär. Och vi sitter nere och liksom moffar i oss någon gammal räkröra eller något.
Ja. En gammal smörgåstårta kanske.
Ja. Exakt. Ja. Exakt. Och så kommer hon in och sen är, hon ska ju till sminket och är liksom därmed också helt osminkad. Och så tar hon upp sin telefon och så hör man liksom henne så här, vad fan? Och hon liksom, det funkar inte, sen bara, ja fan, jag är nog för ful. Då hade hon en ny telefon, då hade hon ju ställt in den och hon var liksom, du vet, tv-studio-makead.
Ja.
Och då telefonen bara, nej, 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 nej. Vad är fan för ful? Så hon fick då köra sån här, sina siffror ingång.
Ja, ja, ja.
Det händer kanske ganska ofta att ens mobil inte tror att det är man själv, för att man är för ful helt enkelt.
Men den är också rolig då, för det brukar ju bli protest på första försöket. Sen plötsligt så är det som den bara, ja, okej då, sluta tjata. Du får väl komma in.
Men det är
ju
för att du liksom, det är då man suger in lite eller ändrar vinkel. Det är den här snett underifrån. Det bara, ingen människa kan vara så där ful. Säger sant. Telefonen. Ja, förlåt.
Ja, biometri kan delas upp i lite olika typer. Man brukar prata om biologisk biometri och då handlar det om egenskaper som just DNA. Alltså egenskaper på genetisk och molekylär nivå. Morfologisk biometri, då är det mer former och fysiska egenskaper hos i våra ögon, till exempel det här med näthinneskanning, näthinneavläsning, iris, våran iris ser olika ut hos oss och så vidare. Fingeravtryck eller
ansiktsform. Det har ju en mutation.
Just det.
Ja. Mitt öga blir ju svårt att säga it wasn't me. När halva ögat är brunt och halva är grönt. Ja. Nej, det är inte jag. Jo, det är ganska unikt.
Men du har i alla fall bara två ögon.
Ja.
Ja, i ansiktet.
Vi var inne på det tredje ögat här om veckan.
Ja, vi var ju där. Beteendebiometri finns faktiskt också som begrepp.
Oj.
Och då, det är mer det här liksom hur vi beter oss då när vi går eller står och talar och skriver. Hur vi sätter ner fingrarna. Har du tänkt på det här? Hur olika människor jobbar med tangentbord till exempel? Mm. Man kan ju tro ibland för vissa att det sker ytterst slumpmässigt. Men det, alltså det är ett muskelminne som styr dig när du knapprar på ditt tangentbord. Faktiskt. Oh ja. Och hur kan man tillämpa de här principerna då? Ja, vi har ju varit inne på då och touchat på brottsuppklaringsområdet. Men också säkerhetsområdet naturligtvis. Som vi var inne på. Öppna din mobiltelefon, röstigenkänningsprogram och applikationer, fingeravtrycksskanning, irisigenkänning och så vidare och så vidare. Och det är inte så att biometriska metoder är liksom ett helt nytt begrepp i rättsväsendet. Det finns ju idag. Alltså vi gör ju fingeravtrycksjämförelser till exempel. Det utgår ju från detaljer och dimensioner och mått och relationer mellan, håll i hatten, anatomiska landmärken.
Ja, jag trodde aldrig skulle säga det. Men så tårt.
Och när du gick snutskolan, då fick du säkert lära dig principer för hur man gör en manuell ansiktsigenkänning. Det bygger ju på biometriska principer. Jag vet att många undrade ett tag, kommer du ihåg när man skulle ta kort för körkort och du var tvungen att liksom sitta lite på sidan så att man såg örat?
Ett öra, ja.
Och det är ju ingen slump att det är så. Det är nämligen så att det är tacksamt att studera just öronens form och relationen mellan örat och ögat, näsan och munnen. För de måtten är så unika för oss.
Jag har nördat ner mig lite här sista dagarna. Av en slump. Jag har börjat följa en tjej på Instagram som är helt otrolig på att sminka sig. Men hon sminkar sig inte bara liksom snyggfjes, utan hon sminkar sig typ, nu ska jag bli Nicolas Cage i Con Air.
Oj, aha, lite mask. Inriktat.
Ja, fast hon har liksom inget sånt här. Vissa limmar ju på saker. Utan hon jobbar bara med skuggor.
Oj, coolt.
Så hon betraktar ju ansikten väldigt, väldigt noga. Och så kan hon säga, nu är jag Meryl Streep i Djävulen bär Prada. Och då beskriver hon, vissa går ju inte. Och det är just de som har ett för långt avstånd mellan näsa och överläpp. Mm, mm. Det är nästan omöjligt att tillverka så pass mycket skuggor så man kan minska det avståndet.
Just
och då blir hela proportionen fel. Vad jag gör i övrigt så kommer jag inte se ut som den personen, för det är så signifikant. Nu är jag Mrs. Snittet. Dubfire, till exempel.
Mm.
Och då är det ju, tycker jag, jävligt ballt. Hon måste ju vara väldigt intresserad av biometri, tänker jag.
Ja, säkert. Och det underlättar säkert hennes vardag. Hörru du, jag ska berätta för dig om en nyhet i rättegångsbalken så fort vi har sprungit på en liten paus.
Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag är det Anna Jinghede som sitter med ratten i hårt grepp. Men hörde jag rätt att du skulle till rättegångsbalken? Det tror jag är första gången i poddhistorien.
Hur sjukt är inte detta?
Jag lutar mig fram.
Det finns en väldigt intressant tv-produktion som jag tittar på med min son som heter typ Poliserna i våldsvågen eller motsvarande.
Mm, med Rissa. Mm.
Ja, exakt, som för övrigt är gammal Örebro-kollega och superhärlig. Mm. Och överhuvudtaget skulle jag vilja säga att de kollegor som är med i den produktionen är helt ljuvliga. Jag är så full av beundran för det arbete som de gör och den professionalitet som de visar. Kudos till dem. Men tack vare att jag tittade på detta fick jag lära mig något nytt häromdagen som jag genast var tvungen att kolla upp. Det var nämligen så att de konfronterade en person, man muddrade av honom som det kallas på snutspråk, och man hittade några påsar med cannabis.
Mm.
På honom. Och då uppstod ju misstanke om att han kanske hade det här i överlåtelsesyfte. Man jobbade ju upp nu möjligheten att få göra en husrannsakan i dennes bostad. Och man ville få tillträde till hans telefon.
Inga konstigheter. Den kan tas i beslag och så får man gå in i den.
Just det. Men, och då så ställdes ju frågan, vad har du för kod? Det tänker jag inte säga.
Pass på. Okej.
Okay. Pass på. Pass på kungen. Okej, men då är det så här att vi har rätt att öppna din telefon med ditt ansikte eller med ditt finger. Och om du kommer motsätta dig detta så kommer vi att göra det med tvång.
Då kommer det bli så att säga en faceplant in i din egen telefon.
In i din telefon.
Ja.
Och det gick alldeles utmärkt bra då att lämna ifrån sig koden. Ja. Och då var jag tvungen att kolla upp det här. Och då är det så här, förstår du, att det har tillkommit en ny liten skrivning i rättegångsbalken 2022 om biometrisk autentisering, som i det här fallet. Om det finns anledning att anta att någon har möjlighet att öppna ett avläsningsbart informationssystem, då till exempel en mobil, genom biometrisk autentisering, är han eller hon skyldig att på tillsägelse av polisman medverka till detta? Det här är ju bra. Och om han eller hon vägrar får en polisman genomföra autentiseringen.
Ja, och en... Bara för att ni inte ska sätta vad ni nu har för måltid framför er i vrångstrupen, så är inte det bara en generell regel att de kan inte glida runt på stan och bara kräva att få komma in i din mobil.
Det krävs vissa förutsättningar.
Ja, och det viktigaste i den här situationen, det är ju om telefonen redan är tagen i beslag.
Mm.
Att själva problemet är bara att komma in i den. Och det var det i det här fallet. Telefonen är i beslag, nu ska vi bara in i den, och då är du skyldig att stoppa fram plytet helt enkelt.
Ja, ja.
Fräscht att rättegångsbalken åker med i framtiden och nutiden. Fräscht.
Jag kan också tycka det. Jag tror att det är den här vägen vi behöver gå om vi ska faktiskt bli mer effektiva. Och det tyckte även polismyndigheten som för några år sedan gjorde en hemställan om en utredning. En offentlig utredning om då biometri som ett sätt för att effektivisera brottsbekämpningen. Och det här är naturligtvis inte en slump att det sker nu. Det här är ju ett direkt svar på den grova organiserade brottsligheten och ett behov och en insikt om att här behövs det nya metoder. Eftersom vi ofta saknar vittnen, det råder en ganska uttalad tystnadskultur och vi behöver ha ofta robust bevisning för att få fällande domar och så vidare och så vidare. Därav så fattades beslutet att genomföra en sån här utredning då. Sen är det ju så här att biometriska spår finns ju ofta. Det finns ju ofta fingeravtryck, det finns ljudupptagningar med röster. Det finns ju mycket som man skulle kunna kräma ur för att komma längre i de här utredningarna. Och det som den här offentliga utredningen tog sikte på då, det var ju dels att se över regelverket för hur man skulle kunna samla in biometriska spår och lagra dem och då få använda dem också i utredningssyfte. Men också primärt, ska polisen kunna använda ansiktsbilder och fingeravtryck för att söka mot andra myndighetsregister än de vi har tillgängliga idag, till exempel fingeravtrycksregistret. Och vilka register kan det vara då? Ja, till exempel passregistret, Migrationsverkets databaser och så vidare. För det här har ju varit känsligt alltid, att liksom använda en polisiärt inhämtad uppgift och söka i ett register eller en databas som har etablerats eller inrättats för ett helt annat syfte.
Ja.
Det har vi pratat om i biobanksammanhang till exempel. Och sen kom ju frågan om möjligheten att få använda och söka en DNA-profil mot släktforskningsdatabaser. Som ju har gjorts vid ett uppmärksammat tillfälle, nämligen lösningen eller utredningen av dubbelmordet i Linköping 2004. Men där integritetsmyndigheten i liksom efterförloppet hade vissa invändningar kring detta. Men det blev ändå ett uppdrag för utredningen att titta på. Och kanske den viktigaste punkten, att göra någon slags bedömning av behovet då av å ena sidan en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan vårat skydd för liksom integritetskränkning.
Ja, och den här vägningen som vi gör mellan de två, det görs ju hela tiden. Alla lagar, nya lagar som ska instiftas eller som är på förslag och så vidare. Och jag hamnade i, jag ska inte säga en beef, men jag hade en intressant diskussion häromdagen.
Mm-hmm.
En sån där person som tycker att rättsapparaten är värdelös, politikerna har ingen koll och allt är på väg käppret åt helvete.
Mm-hmm.
En sån person.
Så,
som också skriker, hur jävla svårt ska det vara, det måste ju lösas bara. Man måste jobba förebyggande, man måste göra och så vidare. Men det är också samma person som skriker väldigt högt när det instiftas förebyggande, preventiva saker. Ja. Så att det egentligen så säger personen, lös det bara, men skaffa inte er en enda metod som kommer drabba just mig. Det är väldigt intressant tankesätt.
Vilket det sannolikt inte heller kommer göra. Det är ju det.
Nej.
Det är som en dubbelvurpa.
Ja, men jag kommer ju bli sekundär viktimiserad av bara tanken på att jag skulle eventuellt kunna drabbas för någonting. Ja, det var bara en liten utläggning. Det är en svår gränsdragning däremellan.
Ja, jag tror att människor kommer behöva anpassa sig och förhålla sig till tanken att den här typen av metoder kommer bli mer och mer vanliga. Därför att det är det enda sättet att komma längre många gånger i de här väldigt komplexa och komplicerade utredningarna.
Och det finns ett ganska massivt krav från medborgarna att det ska lösas.
Exakt, exakt.
Lös skiten bara. Ja, det här är ett sätt.
Det här är ett sätt.
Ja.
Vad kom utredningen fram till då? Jo,
ja.
De konstaterade ju precis som remittenten, eller vad vi ska kalla det då, polismyndigheten, att det finns ett stort behov av att kunna lagra DNA-profiler, fingeravtryck, röstupptagningar och liknande om då misstänkta i ärenden och dömda i olika typer av register. Och man kom fram till att de bestämmelser och det regelverk som finns idag liksom är lite förlegat. Det är inte anpassat till det behov som finns idag. Så det behövs ny lagstiftning och det behövs nya register, så att säga. Nya former för det här. Och man gjorde bedömningen att de eventuella inskränkningar i enskilda människors fri- och rättigheter som de här förslagen skulle medföra är både nödvändiga och proportionerliga. Lena, berätta om proportionalitetsprincipen.
Ja, det är en ganska stark, en av våra starka principer som gäller för rätt mycket av rättsskipningen i det här landet.
Mm.
Och det är att åtgärden ska stå i proportion till det man vill uppnå. Till exempel så är det helt orimligt att tömma hela polishuset och sätta vända konstapel på fötter för att lösa ett snatteri, även om det hade gått. Det står inte i proportion till varandra. Så att åtgärden ska stå i proportion till vad man vill vinna.
Ja, men verkligen, så är det. Och man förutspår att de här lagförslaget som just nu är ute på remiss kommer förhoppningsvis resultera i ny lagstiftning då från den 1 januari 2025. Och om detta sker så kommer rättsväsendet få större möjligheter att faktiskt inhämta biometriska underlag från misstänkta personer och dömda personer. Det kommer till och med kunna ställas krav att ta upp den här typen av biometrisk information hos personer som är frihetsberövade, det vill säga anhållna eller häktade.
Vad skulle det kunna vara?
Det skulle kanske kunna vara röstprov till exempel.
Ja.
Kan jag tänka mig?
Ja. Som man, ungefär som man gör nu, att man topsar människor som är misstänkta för brott över en viss grad. Så topsar man, så säger vi, nu har vi, tackar, nu har vi ditt DNA, utifall att.
Kanske också lite förfinade metoder, nu killgissar jag, men om jag får möjlighet att gissa så skulle jag kunna tänka mig att man kanske vill titta på en ny standard för daktning och signalementsupptagning. Att man kanske ska ta bilder mer kvalitativt där också de här förhållandena mer tydligt framgår, irisen framgår tydligt, ja men liksom förstår
du? Exakt, det verkar väl lämpligt att man inte bara tar mugshot och tar fingrarna, utan att man hämtar in lite annat skit.
Lite
annat skit, men det verkar väl rimligt.
Ja. Man vill också ge möjlighet att kunna söka register vid grova brott. Register då som inte primärt förs i liksom brottsutredande syfte. Som då till exempel passregister och andra. Och att man vill se en utveckling av nya register för sökning av nya typer av biometrier. Som till exempel det här med röst. Man kanske vill filma hur en person går, hur en person gör när den sätter sig ner, ja, men liksom fånga upp rörelsemönster som kanske fångas upp på en övervakningskamera eller sådär. Och vad har vi mer? Jo, släktforskningsdatabassökning föreslår man också ska bli möjligt att kunna göra under då vissa förutsättningar. Det ska vara fråga om grova brott, främst då mord och grova våldtäktsbrott tror jag man har begränsat till. Så att vi får se. Det är som sagt ute på remiss nu och jag har ju svårt att se att det här inte skulle vara genomförbart. Men ja.
Säkert så är ju en av remissinstanserna Integritetsskyddsmyndigheten, den heter inte exakt så. Men de kikar garanterat på det här, vilket de ska. Att kolla hur gör vi minsta möjliga invasiva ingrepp i våra liv, men uppnår den kollektiva vinsten med effektiva brottsutredningar när så behövs.
Exakt. Vi ska ju närma oss och prata lite grann om påskupploppen.
Gärna.
Men för att göra det mer begripligt så tänkte jag bara introducera er lite grann till de metoder som idag används för att göra bildanalyser. Därför att bildanalysprinciper blev väldigt, väldigt centrala vid utredningarna av brotten som begicks i samband med påskkravallerna. Vi har möjlighet sedan några år tillbaka att göra registersökning på bilder som då har inhämtats i utredningar på då okända personer som är misstänkta för brott. Och den här principen går väldigt, väldigt förenklat ut på att spårbilden, alltså bilden från utredningen av en okänd gärningsperson, söks mot polisens signalementsregister. Och det kan vi göra redan idag tack vare en ny algoritm helt enkelt för ansiktsigenkänning som har utvecklats. Och det här systemet då heter ABIS. Automatic Biometric Identification. Och ni kanske minns fingeravtrycksavsnittet, då pratade vi om AFIS.
Just det.
Och det var Automatic Fingerprint Identification. Det här är alltså ett register som nu innehåller både daktningsfoton och fingeravtryck. ABIS. Mm. Och då kan man söka då med sin spårbild mot registret för att förhoppningsvis få ett uppslag om vem personen i fråga kan vara. Och då kommer man ju få då en träfflista. Alltså det kommer ju sällan vara en person.
Är det inte så att vi närmar oss det som vi har tittat på tv i många år, CSI?
Jo,
alltså
det känns
de är
lite
ju
så.
Bara före. För då sitter man ju alltid på en dator och sen så har man knappar in det man har och sen så kommer det, kan vara han, kan vara han. Det är en jävla dröm.
Ja.
Och vi är på väg dit.
Ja, och det är ju principiellt så det funkar. Att du får liksom här nu en lista på individer där algoritmen har fångat upp då biometriska jämförbara hållpunkter, förenklat sagt. Sen får man ju då manuellt, alltså forensiker som är utbildade på det här, manuellt göra jämförelser såklart. Men det här, det känns fräscht, tycker jag. Mycket, mycket fräscht.
Absolut.
Ja. Och vi kan också jobba idag med automatisk bildanalys. Det tror jag vi pratade lite grann om när vi gjorde ISÖB-avsnittet till exempel. Mm. För det finns programvara som kan identifiera till exempel ett barn. Om man vill veta, har det här barnet exploaterats eller filmats i andra övergreppsfilmer? Så kan programvaran liksom identifiera ett ansikte i olika material. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och det här är ju väldigt effektivt när man då har utredningar med stora mängder. Videofilmat, rörligt material eller stillbilder eller annat. Alltså att du automatiserat kan tala om för systemet att plocka ut alla ansikten i det här materialet, eller plocka ut alla registreringsskyltar eller vita bilar eller vad det nu kan vara fråga om. Man kan be systemet till exempel plocka ut alla fordon med en viss färg för att till exempel hitta en bil som man tror ska ha befunnit sig på en viss plats före till exempel ett mord. Det är ett ganska effektivt sätt att försöka knyta ett fordon och senare då förhoppningsvis en person till en viss plats. Så det här är liksom tänkt att kunna hjälpa till att liksom se samband, koppla ihop, följa och hitta personer, fordon, kläder eller andra föremål. Och sen kan man ju då utifrån det här, om man nu skulle få uppslag på individer, så finns det ju olika sätt att försöka identifiera den i förlängningen. Det är liksom en bra början. Här i Örebro i samband med påskupploppen så har man jobbat mycket med lokalmedia till exempel. Är det någon som känner igen någon av de här 10 personerna från det här materialet? Det kan också vara att man söker mot referensbilder i då Abis.
Hur är det nu för tiden med skolkataloger? För jag vet ju att det har ju löst ganska många brott förr i världen när man vet en person. Och då satte man ju sig med vittnet, boom, eller den målsäganden. Och sen tog man ju liksom alla skolkataloger från den lokala skolan. För man tänker att det är ju någon av de här jävla snorungarna. Så var väl 9C, 9B, bara kolla. Ja. Det vore ju fint om det var lite mer så att säga datormaskinmässigt nu för tiden.
Ja, men det är ju, och det där, jag skulle säga, jag som jobbar på en förhållandevis liten ort tycker ju ändå din metod är jävligt bra, om jag får uttrycka mig
frank. Ja, jag har ju löst att, många brott på det sättet.
För att, det var han. Alltså, eller så här, du identifierar en individ. Att då kunna ta kontakt med den fritidsgården eller fritidsledaren. Ja. Så här, vilka brukar den här individen umgås med? Helt. Och sen har man något att nysta i och dra i, liksom. Så det här är faktiskt ett bra hjälpmedel för att liksom bringa någon slags ordning i, vad ska jag kalla det, spaningsuppslag, eller? En bra benämning. För att liksom komma vidare då i frågan vilka har befunnit sig på platsen vid till exempel ett upplopp och begått
alltså
brott.
Jag har ju tillhört enheter inom polisen som har haft som enda uppgift vid såna här reclaim the streets och upplopp och så vidare. Och bara smeta ut oss och filma. Alltså filma det. Hela tiden överallt. När folk kommer innan de byter om. För att det går så snabbt sen. Och då blir det lite så att man sitter i efterhand med bildmaterialet.
Ah.
Och så försöker man då ruta för ruta. Ah. Så här har röda skor här. Kan det vara någon av de här? Det är ett evighetsjobb, men det är ju Det är alltså, långtgående förstahandsåtgärder.
Ja, men verkligen. Jag tycker det är kul att du nämner det, för att jag har ju träffat flera kollegor som var lediga den här dagen när påskupploppen i Örebro ägde rum.
Mm.
Jag var själv i tjänst då, jag och en kollega, och var så frustrerade över att vi ville ju åka dit. Varför får vi inte åka dit och hjälpa våra kollegor i den här hemska... Alltså vi tömmer för fan hela polis, skicka ut ett mass-sms till alla lediga kollegor. Åk in, mobilisera. Men det som många gjorde då, lediga kollegor, det var att gå ner och hålla sig på avstånd, slå på sina mobiltelefoner
och
filma. För de förstod att det är det bästa jag kan göra i den här situationen.
Absolut.
Säger du paludan eller palludan?
Rövhatt tror jag är rätta uttalet faktiskt.
Rasmus rövhatt. Du kan bli det på danska.
Nu går vi på paus, så går vi alla och övar på att säga Rasmus rövhatt på danska. Vi är strax tillbaka. Välkomna. Det försökte jag säga det på danska. Det kommer jag aldrig gå. Det skiter sig direkt. Om ni drar ner speeden liksom med 300% så att jag låter snudd på bara lobotomerad någonstans där.
Ja. Absolut.
Nej, men välkomna tillbaka. Du var precis på väg in i påskupploppet och det börjar ju och slutar med den förbannade Rasmus Paludan.
Ja, det gör ju det, och jag vill prata om det för att jag tycker att det passar bra i kontexten biometri och biometriska metoder, men också för att jag känner en förbannad stolthet över mina Örebro-kollegor som har jobbat med detta dag och natt i 2 års tid, och jag ska berätta vad det resulterar. Ja, det kommer jag definitivt göra. Det kommer jag göra. Ni kanske minns, alltså vi passerade ju precis 2-årsdagen, det var ju då under påsken 2022 som Rasmus Rövhatt Paludan ledare för det danska högextrema partiet Stram Kurs skulle ge
bara namnet.
Ja, jag vet. Han skulle ge sig ut på en koran.
Stram Kurs.
Ja.
Som det heter.
Heter det inte Kursus på danska?
Ja, kanske.
Ja, han skulle ju ge sig ut på en koranbrännarturné, om ni minns. Han ville ju då till 6 städer, jag tror det var 6 städer i Sverige. Han hade också ansökt att få komma till vissa europeiska länder, men fått avslag från merparten, tror jag. Jag tror att han var i något annat land, typ Belgien eller något, men fick avslag från flera andra. Och det här skulle ju då äga rum påskhelgen 2022, varav den första i Jönköping. Och den ägde rum också den 14 april och blev en ganska lugn tillställning egentligen. Men där det blev var också startskottet för ett antal fall av våldsamma upplopp och extrema våldsamheter, får man väl ändå säga.
Men det är också spännande att han väljer Jönköping på påskhelgen.
Ja. Ja, men faktiskt, jag har inte tänkt på det, men när du säger det, ja, det är sant.
Folk har sett sig annat för sig i Jönköping på påskhelgen.
Ja, naturligtvis. Planen var ju sen att han skulle vidare till både Norrköping och Linköping, men hans tillstånd drogs in. Man ställde in det här för att man bedömde att det förelåg en risk för störning av den allmänna ordningen och säkerheten, helt enkelt.
Ja, så det är så otroligt restriktivt. Polismyndigheten har ju liksom som grund att man ska tillgodose alla människors rätt att uttrycka olika åsikter.
Ja.
Och då är det vissa som hävdar att det är hets mot folkgrupp, men det här är ju prövat. Man kan ju ställa in och dra in och säga nej om man från polismyndighetens håll säger vi kan inte genomföra det här på ett säkert sätt för alla. Och det är väl det de då åberopade här.
Ja, och det var ju, kan man ju tycka, ett klokt beslut, men det räckte inte för att hålla tillbaka agitationen hos vissa Norrköpingsbor, för där bröt bredde ändå ut kravaller. Alltså det var flera hundra maskerade personer som attackerade polis och räddningstjänst med både stenar och fyrverkerier. Och jag tror att jag läste att det var 15 personbilar och 10 polisbilar som förstördes i Norrköping den där kvällen och natten.
Jag har så svårt att förstå, hur blev det här polisens fel? Alltså, ja. Vad har polisen gjort?
Det är obegripligt.
Mer än att göra det man enligt lag är skyldig att göra, tillgodose medborgarnas rättigheter att uttrycka sina åsikter. Det är inte polisens åsikter.
Nej, alltså jag läste någonstans att det här, alltså att arrangera, tillgodose liksom behovet av säkerhet och skydd och eskort och liksom kommenderingar och allt för att han skulle få genomföra de här 6 demonstrationerna eller aktionerna. Jag tror att den kostnaden har uppskattats till ungefär 40 miljoner svenska skattekronor.
Ja.
Så att, ja.
Ja, herregud. Ja.
Nåväl, han gav sig vidare då, Paludan, till Rinkeby härnäst. Och där hade 300 personer samlats. Det är ju en otroligt... Alltså han har ju inte slumpmässigt, förstår man, valt ut sina platser. Alltså han väljer ju att provocera till liksom den yttersta gränsen, får man väl ändå säga.
Även här lyckas han ju.
Jo, han gör ju det. Även här så utbröt ju då tumult. Man kastade sten och annat. Men Rasmus gjorde sig ingen större oro över det där, utan han förflyttade sig till sin nästa hotspot, vilket var då Vivalla strax
han
utanför
får ju,
Örebro.
Det är det här som har irriterat mig, för han får ju precis det han vill.
Ja,
alltså folk
exakt.
Går ju rätt ner i fällan. Och sen så får ju inte bara Paludan ett dåligt rykte, utan de andra också. Alltså de går ju rätt in i fällan.
Ja men exakt, och det är ju ganska uppenbart eftersom kravaller utbryter utan att överhuvudtaget ens har bränts en koran. Alltså det är en, sån otroligt profund, provokation.
Ja, och då får ju han det bevisa, sin tes får ju han ju bevisa då.
Ja, exakt. Och jag kan ju tycka så här, ja men fine, tillåter då. Men gör det inte tätbebyggt område och gör det inte liksom inför den mest kanske utsatta gruppen i sammanhanget. De som respekterar Koranen allra mest.
Jag kan säga, jag bevittnade ju här vid påsk. Det var en kvinna som skulle bränna en Koran rakt utanför moskén.
Ja, men det är fint.
Ja, men det var så jävla ljuvligt för att folk har bara drällt ut ur den här moskén och bara går runt och är så här chill och glada. De bjöd på det var ju när de bröt fastan, bjöd på liksom på kakor och, så att hon hördes ju knappt och märktes knappt. Det var mer som att det var fiskdamm och trevlig stämning. De liksom lyckades bara dämpa bort henne, så att tysta ut henne. Ja, nåväl.
Det blev ju aldrig någon manifestation från Paludan i Vivalla, utan man valde i sista sekund att flytta eventet till Örebro City, den mest besökta parken i hela Örebro, som omgärdas av fina villor och promenadstråk och barnfamiljer och badbesökare och besökare till idrottshuset.
Penidrag.
Ja, och ni känner till ju vad effekten blev av detta. Vi kommer återkomma till det. Det blev ju ett enormt tumult. Över 450 personer anslöt till den här platsen och ett hundratal poliser skadades och polisbilar sattes i brand och det var alltså otroligt, otroligt allvarsamt. På lördagen, det här var ju då på fredagen, på lördagen så hade han planerat en ny aktion i Landskrona som man också flyttade till en rastplats i Malmös södra utkant. Men återigen, oroligheter utbröt likväl i Landskrona. Man satte eld på en buss bland annat. Och slutligen på söndagen, då skulle han ju ha infunnit sig i Norrköping igen, men då dök han aldrig upp. Men återigen utbröt oroligheter med 150-200 människor som deltog. Här avfyrade polisen också varningsskott, liksom i Örebro. Ja, och samtidigt, det här stod ju och vägde, kommer jag ihåg, för här var det ju nu oroligheter på flera av de här städerna som man hade besökt samma vecka. Så det var ju väldigt, väldigt oroligt här en tid. Och nu då så skulle jag vilja knyta an till den utredning som följde och den som skedde i Örebro och över de händelserna där. Man valde snabbt att gå upp i en så kallad särskild händelse. Och fördelen med att göra det polisiärt är ju att man tillsätts ju de resurser som krävs för att nå framgång. Och inriktningen och målet här var väldigt tydligt. Vi ska identifiera dessa individer, vi ska lagföra dessa individer. Så man samlade in då materialet som man hade, och vi pratar om över 700 timmar film. En arbetsvecka är 40 timmar, så du kan göra din matte.
Du, nu fick jag flashback till när våran kollega Therese, som var med i Tjuv och polis, satt säsong 2 och gick igenom bildmaterial. Om du tror att det tar en timme att titta på en timme film, då har du fel. Nej. Man går igenom pixel för pixel, pixel, och sen igen och sen igen. Mm. Ja, det är mycket. 700 timmar är mycket film.
Otroligt mycket film. Och liksom det man ser på det här materialet, det är ju då vinklar från alla möjliga tänkbara håll. Det är ju material från både medarbetare från polisen, och det är från allmänhet och medborgare och sådär. Och det man ser är ju ett tumult. Det är jättemycket människor, över 450 personer på plats. En del begår brott, andra gör det inte. Men det man landade i ganska snart var att vi behöver knyta handlingar till personer. För att sen kunna pröva de här personerna efter att de har identifierats då rättsligt. Så identifiering av individer som begår brott var liksom huvudinriktningen. Och nu blev ju de här bildanalyserna otroligt viktiga. Och alla 152 personer som i det här caset har delgivits misstanke om grova brott har ju identifierats tack vare bildanalyser av allt det här materialet. Frågor som uppkom, det är ju naturligtvis, vad gjorde han eller hon på den här platsen? Vilka handlingar begås och vilka av dem är i så fall brottsliga? Vilka åtalspunkter kan de här olika handlingarna falla in under? Är det sabotage mot blåljusverksamhet eller till och med grovt sabotage mot blåljusverksamhet till exempel? Så varenda sten som har kastats har man liksom följt. Varenda kravallstaket som har rivits, varenda polisbil som har satts i brand och så vidare har gått sig igenom om och om och om igen och kopplats ihop med en person.
Fan vad bra.
Ja, eller hur? Och vad har det resulterat i då? Jo, 467 personers handlande i Sveaparken har analyserats. 152 personer har delgivits misstanke. Hittills har 288 fängelseår utdelats. Det ger en snitttid på 2,5 år per person. 132 personer har dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Av dessa är 129 män och 3 kvinnor. Och 21 stycken är ungdomar mellan 15 och 18 år. Man har också topsat en massa folk. Ja, jag tyckte också det faktiskt.
Det förvånade mig. Ja. Det är som människor som har en färdig utvecklad frontallob.
Ja.
Som ändå...
Nej, men alltså,
det verkar som att kablagen har hamnat lite snett.
Du hittade fotbollstränare, du hittade småbarnsmorsor. Alltså alla typ kategorier av människor befann sig på den här platsen och tyckte det verkade vara en fiffig idé att kasta sten in i polisers bakhuvuden och annat. Jag tror att det är 300 poliser som totalt skadades i de här upploppen, och det är allt ifrån frakturer till sårskador till hjärnskakningar och annat. Vi har liksom ett antal polisfordon som både har körts och satts i brand och liksom, ja, förstörs utrustning, you name it. Det är många, många, många miljoners liksom, kostnader för egendomsskador, för personskador, för insatser kring detta, kring utredning och allt.
Var det någon som frågar om varför i förhöret? Jag vill veta varför. Vad var syftet?
Ja, då, det är ju naturligtvis en fråga som har ställts. Utifrån det lilla jag vet om vad som har sagts i rätten så är det ju väldigt få som tillstår att de var där för att skada polisen. Att det skulle vara ett primärt syfte egentligen.
Var det Paludan som var målet? Men han var ju för fan inte där.
Ja, nej, men liksom provokationen i hela idén, tror jag. Och ett behov att ta ut sin ilska på något. Och då blev det liksom på staten.
Kan de inte börja på indubandy istället?
Ja, indubandy. Det hade väl varit mycket, mycket bättre. Ja, och så här i retrospektiv så är det klart att frågor uppkommer om liksom att vi i Sverige har vår demonstrationsfrihet, vår mötesfrihet och vår yttrandefrihet och att den faktiskt är grundlagsskyddad. Frågan är ju om vi betalar liksom ett för högt pris för vår yttrandefrihet.
Det är en intressant diskussion och diskussioner ska hela tiden hållas vid liv. Man ska absolut inte ta demokrati för givet. Det har gått dåligt i andra länder när man gör det. Men man ska inte heller, liksom, tycker jag, det är en åsikt. Man behöver inte dra den till sin spets heller. Vi har ju faktiskt redan nu inskränkningar i de här rättigheterna. Det finns ju många tillfällen man säger, ja, det är en grundrätt, men just här och just nu är det nej. Eller just du, eller just klockan tre, eller just på det här torget. Så vi har ju redan inskränkningar i våra grundlagsskyddade rättigheter. För annars så skulle det här samhället fullständigt fallera om alla bara får göra bäst fan de vill hela tiden. Men det är, jag tycker ändå att det är en rimlig diskussion att ha.
Jag tycker också det, och jag kan inte riktigt köpa, om jag nu får lite utrymme att tycka och känna lite, så tycker jag, för att ett argument har ju varit att det är okej att elda en koran i Vivalla en torsdag eftermiddag, för att koranen är bara en bok.
Ja, men det är det ju inte.
Men det är ju inte bara en bok. Alltså, förstår du, jag kommer inte riktigt överens med det argumentet. Jag tycker inte man kan säga att det är bara en bok. Det är en helig skrift för miljoner, miljarder människor på vårt jordklot. Miljoners miljarder människor också.
Miljoners miljarder. Nu lät det som den här SD-körringen. 40 000 miljarders miljoners euro kostar invandringen.
Nej, men förstår du principen? Alltså, så här, för mig är det tangerar hets mot folkgrupp att göra det i min känslomässiga sfär, liksom.
Och det är det jag menar, att diskussionen ska alltid pågå och man ska pröva hela tiden så att det inte blir slentrianbeslut åt något håll. Det ska prövas, man ska liksom, lite som man tänker i övrigt i juridik, jag kan inte döma dig för att du brukar vara en rövhatt, utan det måste vara just nu, just det här brottet, just du. Och gör de här tuffa bedömningarna hela tiden och ha den här diskussionen, för att om man... Jag tänker om jag zoomar ut lite grann vad Paludan vill. Han vill ju precis det här. Han vill ju att vi blir mer polariserade. Han vill ju dra fram de som man vet kommer ställa till med oreda. Och det kommer ju skapa någonting i samhället. Och så kommer vi börja stifta nya lagar och regler. Och så kommer vi klassas som ännu mer muslimfientliga. Och så vidare och så vidare. Han fick ju precis som han ville.
Ja, absolut.
Det är inte lätt.
Nej. Det är inte lätt.
Men om jag då får lägga andra vågskålen, det går ju att göra som de gjorde nu den här påsken när det stod någon kärring och brände någon koran. Bara överrösta henne med glitter, fiskdamm, leksaker till barnen och bara så här, låt henne stå ett hörn och mumla. Det är väl det bästa sättet att...
Ja, men verkligen. Verkligen.
Att hantera på.
Ja, verkligen. Ja. Håller med. Ja, så här torrt blev det idag, Lena Ljungdahl.
Ja, men det här var bra. Det är klart att det är lite smalt med biometri. Men vad fan, vi har väl varit smala förr, höll jag på att säga. Det var länge sedan.
Ja, det har vi varit. Det har vi varit.
Ja, bra Anna. Jag tyckte det var intressant.
Ja, kul.
Det tyckte säkert Anna. Jag har en rövhatt.
Gud vad härligt. Men du, först, har vi någon samhällsinfo värd namnet?
Nej. Ja, vi har ju rätt mycket kul framöver. Våren blir rätt tjock för oss. Ja. Oj, nu får min telefon prata, eller klocka prata. Men bästa är väl att hålla koll på oss på Instagram?
Ja, det skulle jag vilja säga. Ljungdahl och Inghede, där hittar ni oss.
Ja.
Men du, vad har du på rövhatsavdelningen
att
komma med?
Den kommer här.
Lenas rövhatt.
Jag kommer idag ge mig på småbarnsföräldrarna.
Jaha, oj. Mm. De ska få sig en släng av sleven.
Inte alla nej, småbarnsföräldrar. Nej. Men, okay. Men ni... Jag har upptäckt, och det kanske är så här, det kanske bara har gått så många år så att jag själv har glömt bort att jag var lika rövhattig själv. Mina barn, alltså våra barn är ju rätt stora.
Ja, ja.
Men jag tycker genuint illa om småbarnsföräldrar som pratar barnspråk. Och nu, bara stopp! Nu menar inte jag att prata med barn på en röst. Alltså jag förvränger gärna din röst. Jag gör det själv med min egen hund. Det är inga som helst problem med det. Nej. Att man inte så här, kom nu Gunnar, det är mat till 3 månaders. Alltså,
nej,
jag
har inga som helst. Det är rimligt.
Men jag vill prata om det här jävla ovettet att göra om alla fysiska ting till någonting som slutar på IS.
Knappis.
Nappis. Fruktis, sätt på dig kepsis. Tar du med dig hundis?
Bubbis?
Ja, men bubbis och gullis, det är ändå så här namn. Men om du tar liksom... Går du hämta stolis? Sätter du på dig mössis? Så åker vi vagnis. Vad är det ens? Vad är det ens?
Men är det så att man i småbarnsåren liksom blir så tajt förankrad, alltså att en del av anknytningen på något sätt, så att det liksom nästan blir manifest, förstår du? Att
ja,
du glömmer bort omvärlden.
Barnen föds ju inte med ett talspråk. Vi lär ju dem. Jag tycker att det är mycket fräschare om du tittis, lampis. Alltså säg
tittis också.
Ja, men lampa. Alltså funkar det inte att säga lampa? Måste du säga lampis? Tänk att du går runt vuxna människor och liksom tror. Då är det fan bättre att säga, kolla, Edison. Fan bättre.
Men jag söker ju alltid orsaker, som du vet.
Jag vet.
Vad tror du?
Du söker förmildrande omständigheter. Och det finns oftast inga. Människor är precis så dumma i huvudet som jag säger. Och också, om du nu ska lägga till det här. Det måste finnas ett bäst före-datum. Är det okej med en 5-åring? 12-åring?
Ja, just det. Ja, gud. Ja.
Och är det okej att prata med varandra på det här sättet när barnet sover? Ja. Älskling, tar du snuttis och nappis med dig? Kan du kliva ur soffis? Ska du bli fikis framför tvs? Nej. Jag skulle hävda bestämt att det inte är okej.
Alltså det här har ju till och med nått ut i vissa kommersiella sammanhang. Det finns ju, förr hade vi ju festis, till exempel. Nu har vi smakis.
Ja, just det.
Gnuggis.
De heter det.
Ja.
Klemmis heter de väl?
Klemmis, gnuggis.
Åh, fy fan. Jag kanske är helt fel på. Det kanske är liksom... Nej, men förstår du? Vuxna människor som pratar med... Och så ska de, alltså det låter lite lågbegåvat.
Ja, men det är... Ja, men precis. Och det där har jag tänkt på när man har träffat såna här underbara förskolepedagoger också. Som ju liksom hänger med småbarn hela dagarna. Ja. De tenderar ju att överföra det här i dialog med vuxna också. Fast då är det mer att det blir något med... Rösten är väldigt...
Ja, men det får man väl ändå ha någon form av kärlek och respekt för, att man blir som man umgås.
Ja, jag har inget problem alls med det. Men
umgås du bara med människor som har liksom en 11 under näsan och käkar att din granne spice, då kommer du ju inte kunna bli en normal person över tid.
Nej, du blir ju liksom lite vad du gör och är.
Ja.
Och lär.
Men, så jag har förslag till en lösning.
Jaha, oj vad spännande.
Man kanske kan ersätta de här is-orden med befintliga ord som slutar på is. Jag har 3 förslag.
Oj, får höra. Det här är spännande ju.
Om vi varje gång byter ordet nappis till partyis. Oh, smaka på en mening. Är du tröttis? Gå och hämta partis. Det har ändå något.
Ja, det är ju briljant. Det är ju genialt.
Men då har de ändå också lärt sig. Jag tänker att det är viktigt för barn. Vi pratar om att vi ska läsa mycket för dem och med dem, för att de ska få ett brett ordförråd.
Ja, det får de ju då.
Ordförrådet de får är liksom saxis, pennis, skoiss.
Sitter på ord, ja.
Ja.
Ja, det är bättre att de får ord som faktiskt finns, men ja, som slutar på is då. Ja. För det blir någon slags gyllene medelväg
ändå. Så vi byter ut nappis till partis. Jag funderar på om vi byter ut fruktis. Det har jag hört många säga. Nu blir det fruktis. Ja. Nu ska vi gå till fruktis. Det är som att säga att vi ska gå till fruktstunden. Ja, nu ska vi gå till Paris. Byt ut fruktis till Paris.
Det är jättebra.
Och
ja,
det är mitt hatord av alla hatord. Det är alltså keps. Försöker jag just kepsis. Det låter som att man har fått sepsis.
Ja. Ja.
Kepsis. Så det funderar jag på om vi byter ut till basturis.
Ja, basturis är ju kul. Ja. Hybris.
Nu är det lite varmt ute. Solen har kommit. Gå och hämta ditt basturis. Det är mycket roligare än gå och hämta kepsis. Eller kippis.
Kippis.
Nej, och folk som så här, inte kan säga, för det här är det sjukaste, det finns ju ändå ett ord som heter godis, och då borde ni ju ni jävlar vara nöjda, för det är ju redan godis.
Ja, nej, det ska ju också, det är gotte.
Ja, då är det
till exempel
gotte, natti, natti, mutti, mutti, snaski, snaski, gotti, gotti, läski, läski,
gotti, gotti,
bubbel, bubbel, alltså sluta. Sluta. Ni låter, jag skulle säga så här, du har en fri zon, och det mellan barnet är, för när ni är några månader, då fattar ni inte vad du säger. Nej, så då kan du gärna prata normalt.
Ja.
Men någonstans från kanske vad då 1 till barnet är, jag ger dig 3. Där har du spannet för
där
kaninis.
Har du ett fönster,
ja. Kaninis, elefantis, hundis, vovis, fågis, lampis. Och skampis.
Skampis.
Efter 3, då skulle jag faktiskt vilja hävda att jag tror inte
snuttis
att det är vettigt.
Också, ska vi inte glömma.
Alltså min son har ju också haft snuttis. Men det är liksom, det är en ganska smal period i livet.
Ja det är ju.
Och när barnen har somnat och du ska liksom prata med din, i ditt fall din man.
Ja.
Prata inte.
Vill du
som om
skedis?
Han också är en person som du byter blöja på. Prata inte så med varandra. Nej, det funkar inte för mig. Jag blir arg. Nej, men. Sugis på gosis, sa du det? Fy fan. Alltså, vi avslutar avsnittet och börjar. Men så torrt.
Men så torrt. Men så torrt.
Åh. Nej, sluta med
bra
det bara.
Rantat, Lena. Mm. Bra rantat.
Gå hem på partisen nu.
Det blev en riktig småbarnsförälders roast idag.
Ni kan mejla Anna, ni som har problem med det här. Jag är inte intresserad.
Ja, gör det. Vi tar tacksamt emot era mejl. Och allt det där. Ja. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses om en vecka.
Det gör vi. Hej då, hej då.
Hej då.
Podplay, en del av Power Media.